Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, vad roligt att du har hittat till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt. Tyvärr så blev det lite fel med en av mikrofonerna när vi spelade in. Men en lösning är att tänka att jag är i rymden och pratar till dig via ett distat headset från Apollo 11. Viktor, visst har du katt?
Jag har en katt, stämmer.
Har du en katt eller flera katter?
En katt.
Tidigare har ju du sagt att du själv inte är så sugen på att åka till rymden. Men vad säger du om att skicka upp katten?
Ja, men han skulle nog trivas rätt bra där, tror jag. Han har lite problem med i och för sig att vara instängd eller så här, ha stängda dörrar omkring sig, vilket verkar vara typiskt kattgrej. Så att, ja, jag får väl ta tillbaka det då. Han skulle inte vara så lämplig.
Nej, också typiskt rymdgrej att ha stängda dörrar.
Ja, exakt. Det går inte på något annat sätt, tänker jag mig.
Det har varit en katt i rymden som jag har kunnat hitta som har överlevt. Felicet heter den katten.
Vet man om han eller hon tyckte att det var trevligt?
Det såg jag inget om, men antagligen inte. Nej. Så trevligt. Hej, hej, hallå och välkomna till Intergalaktiskt, ny tekniks podd om rymden. Idag ska jag, Bill Borå, och du, Viktor Krylmark, prata om djur i rymden. Tanken är att vi ska köra lite mer avslappnat, frågesportsaktigt.
Precis, som jag har förstått det så är det, nu ska jag förnedras.
Nej, men jag tänker, vi kör tre nivåer, så det kommer vara 5 frågor och sen... Om du kan det på första så kan jag ändå läsa ledtrådarna. Men annars så har vi 2 ledtrådar. Och så kan du få 3, 2 eller 1 poäng.
Ja, men det låter bra. Och jag tänker att jag, om jag kan på en tidig nivå, så skriver jag ner mitt svar på ett papper så den som lyssnar också får möjlighet att vara med på quizet. Liksom.
Det låter bra. Idag är vi ju också i samma rum för första gången. Vi brukar ju... kör distansinspelningar.
Precis, det är hur många avsnitt in är vi? 12, 13, vet inte. Men ja, det är första gången vi spelar in och sitter i samma rum. Och det känns ju lite konstigt.
Ja, vi får se om det påverkar dynamiken. Yes. Så innan vi kör igång frågesporten så tänker jag att det ändå är smart att ha gått igenom var börjar rymden?
Ja, det låter rimligt.
För om man ska prata om djur i rymden så är det ju smart att ha en definition av det.
Rimligt.
Så man kan säga så här, det finns ganska... Jag har hittat lite olika definitioner, men den jag tänker köra på är det som kallas Karmanlinjen.
Okej.
Och om man tänker sig atmosfären så vet man ju att den blir allt tunnare ju högre upp man kommer. För det är trycket och så liksom, trycks atmosfären ihop. Men ju högre upp du kommer så är det mindre som trycker och alltså är det en tunnare atmosfär. Det är mer luftig luft. Och ungefär 100 kilometer upp så finns den här tänkta linjen. Och man kan se den som liksom något sorts skal som går runt jorden. Men den finns ju inte på riktigt, det är ingen skarp gräns.
Nej.
Men över... Karmanlinjen så kan inte vanliga flygplan flyga för atmosfären är för tunn. Och under linjen så kan man inte ha satelliter.
Okej, okay. Ja, tydlig brytgräns.
Ja.
Men vad sa du, 100 kilometer?
Ja,
okay.
Så det är inte så långt till rymden då?
Nej, det låter ju inte som. Det är ju... Nej, exakt. Längre flyga till Grekland.
Verkligen. Och sen kan man ju ta sig ännu längre ut självklart. Man har ju låg omloppsbana. Allt som är inom 2000 kilometer. Och i den, ju närmare jorden du är, desto snabbare måste du röra dig för att inte falla in i atmosfären och brinna upp. Och sen kan man ju ta sig till månen vidare och allt sånt.
Just det, to the moon.
Exakt. Men känner du dig redo för att börja?
Absolut, 100%.
Fråga 1. Vilket var det första djuret i rymden?
Första djuret i rymden? Om jag bara resonerar lite så tänker jag att det är något väldigt litet. Men jag vågar inte gissa än. Jag vill nog ha en första ledtråd.
Ja, men du är inne på rätt spår. Det är något litet.
Var det ledtråden?
Ja. Nej, ledtråden är att det dyker upp på sommarhalvåret hemma när man inte städar.
Var det pollen? Är det ett djur? Är det mikroskopiskt litet?
Nej, du ser det. Du stör dig på det här.
Jag stör mig på det?
Ja. Vill du ha den andra ledtråden?
Ja.
Det har med frukt att göra.
Okej. Ja, men nu har jag en gissning. Men det betyder att jag bara får en poäng ifall jag sätter den.
Mm.
Men då är min gissning bananflugan.
Det är bananflugan.
Häftigt.
Men så det här var 1947. Mm. Så skickade USA ut ett gäng bananflugor då, i rymden. Ombord en beslagtagen tysk V2-robot.
Ja.
Och då var tanken att se hur strålning liksom i rymden påverkade flugorna.
Mm.
Och jag läste i Nature att bananflugor liknar oss genetiskt på cellnivå och har liknande biologiska system.
Intressant.
Man tänker inte det när man ser en bananfluga.
Nej, för så, nej, det gör man verkligen inte. Men det är roligt att du då också sa att du stör dig på den. Och man kan ju också störa sig på människor.
Så det är sant.
Det kanske ligger något i det. Ja. Men vän av ordning, är det ett djur?
Ja.
Okej.
Okay. Eller en insekt är väl ett djur?
Är en insekt ett djur?
Det är tur att vi är en rymdpodd och inte en biologipodd.
Ja. Okej. Okay. Jag är inte säker, men låt gå.
Det är inte en svamp.
Nej,
det är inte en växt. Ni får gärna mejla Viktor och säga om det är ett djur eller inte.
Ja, så kanske jag skulle ha sagt, jag är en ganska dålig förlorare.
Perfekt.
Ja.
1947 i alla fall, de nådde 110 km höjd. Så strax över då den här Karmanlinjen.
Just det.
Och här har jag skrivit en ordvits som är jättedålig. Detta bananade väg för vidare tester. 1949 så körde man ut den första primaten, Albert den andra.
Mm.
Han var en resusapa, eller resusmakak. Och han dog vid inträdet i atmosfären, för fallskärmen fungerade inte som den skulle.
Okay.
57 så kom Laika.
Okej, okay. Tredje djuret.
Det vet jag inte, jag tror att det var några däremellan.
Okay.
Men det var det första djuret i omloppsbanan.
Ja, okej. Okay. Så det fanns ändå någonting där som var... Den var först med någonting.
Exakt.
Mm.
Och Laika dog inom några timmar av överhettning. Vilket man inte visste förrän 2002. I alla fall inte allmänheten. För innan så hade då Sovjet och Ryssland sagt att ja, men Laika levde till dag nummer 6.
Mm.
Och då tog syret slut. Var den officiella historien.
Men Laika dog av överhettning?
Ja, väldigt snabbt. Liksom. Det var något som gick fel i... den här sonden, så
okay.
Det var en död hund som var i omlopp länge.
Ja.
Och sen då väldigt mycket olika djur och sen den första människan, 61, som var
ja.
Gagarin. Fråga 2.
Mm.
Vilket var det första djuret att åka runt månen?
Det enda rymddjuret jag kände till var ju Laika och nu bananflugan, som eventuellt är ett djur. Men runt månen, vad kan man ha tagit med sig då? När var det?
Det här var 68.
Mm. Som att jag skulle ge mig någon ledtråd. Vilka djur var aktuella 68? Nej, men vad kan det ha varit runt månen? Nej, jag behöver ledtråd.
Mm. Den första ledtråden är gillar pizza och svärd.
Pizza och svärd. Ja, men jag ska ge mig på en gissning faktiskt. Och så kan jag sen motivera min gissning ifall jag har fel.
Jag kan läsa ledtråd nummer 2.
Ja, gör det.
Hänger med Bamse. Vill du ändra dig?
Nej, men samtidigt som... Nu kommer det bara låta som att jag är en dålig förlorare igen. Men samtidigt som jag hade lagt ner blocket och du påbörjade ledtråd nummer två, alltså innan Bamse, innan du säger Bamse, så kom jag på att den första ledtråden var ju Michelangelo.
Ja, det var Turtles jag tänkte på.
Ja, okay. Ja. Men jag skrev ju katt för att jag tänkte att det var mästerkatten med svärd.
Ja, ja.
Sen så tänkte jag kanske bara missat pizza någonstans i Shrek eller någonting. Men ja, noll poäng då. Jag skrev katt.
Det var två landsköldpaddor.
Ja, de lever länge kanske.
Ja, så det här var på den ryska sond 5. Så 68 så flög man ett gäng bananflugeägg igen då. Några växter och två landsköldpaddor runt månen. Och man valde sköldpaddorna av den konstiga anledningen att de var enkla att spänna fast. De vägde runt 400 gram vardera. Och 12 dagar innan uppskjutningen så spände man fast de här sköldpaddorna i sonden. Och så fick de varken mat eller vatten. Mm. Och när sonden kom tillbaka så såg man att sköldpaddorna hade påverkats. Men troligtvis mest på grund av bristen på mat och vatten. Mm, okay. Inte av själva rymdfärden.
Det hade varit roligt ifall de var helt opåverkade av att ta ett varv runt månen.
Ja, men de var ju bara fastspända i en sond. Liksom. Men det var ju också... Alltså, där är väl... Sköldpaddor liknar ju inte människor lika mycket. Där är det ju en... Ja, insekter gör ju inte heller det. Alltså, det är väl... Det här är ju, vi är inte biologer på något sätt. Men jag läste lite om att det var flera som var så här... Varför valde de sköldpaddor? Det har liksom inte så mycket med mänsklig biologi att göra. Om man då vill se till exempel hur strålningsnivåer påverkar och allt sånt, så var det ett dåligt val av djur.
Ja, det låter ju som då. Men jag vet inte, man får upp roliga bilder om sköldpaddor som fastspända i ett säte.
Verkligen. Ja. Okej, okay, ja, nej men synd...
Fortfarande kvar
på ett poäng.
Ett poäng.
Fråga 3. Vilken sorts fågel har kläckts i rymden?
Det låter som en omöjlig fråga. Ja. Men jag tänker, om jag bara ska gissa... Alltså man kan ju inte så många fåglar. Liksom koltrast. Nej, de skickar inte ut en koltrast. De skickar inte ut en pelikan. Den är för stor.
Man skickade också ut ägg här. För att se om äggen liksom...
Ja, men också kläcktes. Då ska man då
hantera... Så det var befruktade ägg.
Ja, okej. Okay. Men då ska man också hantera något som blir stort ganska snabbt, tänker jag. Eller hur länge är de ute?
Man kan nog döda det också. Om,
ja,
alltså.
Ja, okej då.
Men du tänker rätt. Alltså det är ju enklare att göra test på många ägg, men något mindre, än om man tar då jättemånga strutsägg.
Ja. Precis. Undrar om de nu tänkte så konstigt med sköldpaddan, att så här, det påverkar inte... Alltså vi är så olika. Då tar de väl bara en fågel som känns lite exotisk. Så då gissar jag på kolibri.
Det är fel.
Ja.
yes. Så den första ledtråden, det är väl lite av en rebus här. Så det jag skrivit är en iPhone i ett isbad. Som kan ge då två ord eller ett förkortning av ett ord, och sen kan man sätta ihop det till den här frågan. Fast det blir också bakvänt.
Okej, stark ledtråd.
Ja, visst.
En iPhone i ett isbad. Ja, då måste det ju vara något som har med kyla att göra. Så då är pingvin en fågel.
Du är inte så bra på det här med djur, Victor. Pingvin är ju en fågel.
Ja. Men de skickar inte upp pingvinägg. Det känns också bökigt. iPhone, isbad.
Om du går ut på vintern och så ska du ta dig ett isbad. Vad badar du i?
I en vak. Isvak. Eller? Och då finns något, en fågel som heter typ som en isvak.
Och vad är en iPhone?
Jag känner att jag har kört fast, men jag måste leverera en gissning.
Men du måste inte på den här. Vi kan ta nästa
ledtråd. Ja, precis. Jag behöver någon ledtråd till.
Den andra ledtråden är, tycker jag, nästan sämre. Det är en liten fågel som hör dåligt. Och den är liten, men att den hör dåligt, det är mer till namnet på den.
Ja, okej. Ja. Jag bara känner att typ alla som lyssnar vet sen liksom typ förra ledtråden. Men jag har kört fast. Alltså något med hörsel.
Vad säger man om man inte hör?
Va? Ja.
Jag kan, det börjar på vak.
Det börjar på vak. Jag kan inga fåglar på vak. Alltså uttalas det så. Vak, det är inte vack.
Nej, det är vack.
Det är vack.
Ja.
Ja.
Vaktel. iPhone i ett isbad.
Ja, okay.
Vaktel.
Ja. Okej.
Jag ber om ursäkt.
Blottar mina okunskap eller min oförmåga att lösa rebus och vaktel trodde jag bara var... Nej, jag ska inte säga vad jag tänkte säga. För man pratade bara om att man äter vaktelägg. Så tänkte jag att det var liksom att det var fasen i den fågens... Att det var att vara ett vaktelägg.
Ja, okej.
Okay. Och inte att det också fanns en vaktelfågel.
Nej, det finns.
Ja.
Det var en japansk vaktel. Det är en sorts fasanfågel inom ordningen hönsfåglar.
Mm.
Och man ville studera hur embryon utvecklas. Och därför så körde man upp, tror jag, 48 befruktade ägg till den gamla rymdstationen Mir. Och man kunde se lite abnormiteter i embryoutvecklingen jämfört med kontrollgruppen på jorden. Mm. Och det var färre ägg också som faktiskt producerade en fågel.
Okej. De ska ju göra lite tester med vaktel för att få fram massa roliga nya djursorter. Alltså via, vad heter de här? Colossal, och så fanns något australiensiskt företag.
Ja, ska de ta fram dronten med hjälp av vakten?
Ja, jag vet inte om det är just dronten, men de ville göra liksom experiment. De ville liksom, poängen med att odla fram massa gamla djur och också skapa nya djurvarianter är för att så här, man vill få bort slaktat kött och då istället få fram nytt odlat kött som är bättre för alla. Och då kanske det är roligare att äta en odlad, inte vet jag, måste jag komma på två roliga djur som kan vara roliga att mixa ihop. Ja, men säg då en elefant och en björn.
Mm.
Och så ska du lägga det på grillen istället för en slaktad ko liksom. Och då är den här första varianten då odlad.
Ja. Det låter lite som, har du läst Margaret Atwoods bok Orcs and Crake?
Nej.
Bra bok för övrigt. Men där så finns det massa varianter av liksom, djurkorsningar som de har tagit fram av olika slag. Det tog mig, alltså, jag tror jag läste den någon gång när jag var yngre och sen läste jag den igen ganska nyligen och då förstod jag namnen på djuren. Mm. Jag hade bara sett förbi det när jag var liten. Ja. Att det var liksom, ja, det är två faktiska djur som är kombinerade till ett. Då kommer vi in på fråga nummer 4. Vilket djur har överlevt i rymdens vakuum?
Vad innebär rymdens vakuum då? Alltså utanför en...
Alltså där man tänker sig att i filmer och tecknade serier när man åker ut bara utan rymddräkt och sen så exploderar ditt huvud.
Mm. Typ. Ja, men här ska jag nog slänga till med en 3-poängsgissning. Men du får gärna läsa vidare ledtrådarna.
Ja, den första ledtråden är... De är jättesmå.
Ja, annars känner jag mig trygg i mitt val.
Och den andra ledtråden är att deras namn tyder på att de är större än vad de är och att de går i det.
Mm. Bra, men det är björndjur.
Det är björndjur. Snyggt.
Ja, tack.
Känns det bra?
Ja, det känns jättebra. Nu är uppe på 4 poäng.
Mm.
Och björndjur har ju blivit lite av en ny teknikfavorit.
Verkligen.
Vi skriver gärna om björndjur när det händer något kul med dem. Typ att, ja men det är kul med dem. De är ju typ odödliga. Man har testat alla möjliga sätt att få koll på dem, men än så länge inget, vad jag vet.
Så det var inte alla som överlevde.
Nej.
I rymden.
Okej.
Så jag kan läsa upp lite om det.
Ja.
Så björndjur, eller trögkrypare, eller tardigrada, som det också verkar kallas, var svaret.
Mm.
Och det här experimentet som jag har läst om, det var svenska forskare som låg bakom det. Det var Ingmar Jönsson vid högskolan i Kristianstad med kollegor som drog i det här. Och det man ville testa då var om björndjuren kunde klara 2 veckor av fullständigt vakuum, uttorkning och höga strålningsnivåer. Och då så drog man till Öland och Alvaret och så hämtade man lite björndjur. Det är tydligen där de finns. Mm-hmm. De finns väl på många ställen. Men...
intressant.
Mm. Och som du sa, så generellt så klarar ju de här djuren jättemycket. Ja. De har blivit nedkylda till 200 grader Celsius och i kortare perioder till minus 272 grader. Alltså nästan vid absoluta nollpunkten. Men då har inte alla överlevt heller.
Nej.
Och det här var inte en barnlek för björndjuren. Man gjorde olika tester. Man slängde ut dem i vakuum och kosmisk strålning, men det verkade inte vara något större problem. Det som var farligt för dem var UV-strålning till, ja men från solen.
Mm-hmm.
Och UV-strålning skyddas ju vi väldigt mycket från med hjälp av atmosfären. Så är det väldigt mycket som liksom absorberas eller reflekteras bort. Men om man kör ut dem här då i hela UV-spektrat så överlevde i stort sett inga björnar. Mm. Men om man inte utsatte dem för hela spektrat så överlevde en del av en av 2 arter medan alla i den andra arten dog. Och om man bara körde ut dem i vakuum, kosmisk strålning och extrem uttorkning så klarade sig lika många som i kontrollgruppen på jorden.
Okay.
Så det verkade just vara den här UV-strålningen.
Uh-huh. Det finns alltså fler arter av björndjur dessutom.
Ja, ska du ifrågasätta om björndjur är djur?
Den är lite för liten. Men den har ju djur i namnet, så att jag får bara köpa det.
Ja. En annan kul grej med just de här är ju att på en israelisk månlandare som hette Bereshit så var det med björndjur. Och den skulle mjuklanda på månen 2019 men kraschade in. Mm. Så det är möjligt att det levde ett gäng på månen ett tag. Men de har väl antagligen dött då av UV-strålningen. Men det kanske finns björndjur där.
Ja, kanske blir en ytterligare en art.
Då kommer den sista frågan och här kommer vi få lite experthjälp också. Men frågan lyder: varför har min sambos pappa skickat upp grodor i rymden? Helt omöjlig fråga. Alltså det går ju inte att veta svaret.
Nej, ofta kan ju sådana här... alltså det är väl någon typ av forskning då, men de kan också ha så himla knäppa forskningar. Man typ, vi skulle bara kolla hur deras lårmuskel påverkas av... att röra sig i tyngdlöshet i ett år.
Mm.
Jag ska inte gissa på det, men jag kommer behöva ledtrådar.
Mm. Du kan få första ledtråden. Och det här får du tänka som en... det här är en dålig ordvits.
Mm.
Och det är snabbt jobbande bonde. Och den andra ledtråden är Barry White.
Snabbt jobbande bonde och Barry White. Vill jag tråda till varför din sambos pappa skickade ut grodor i rymden?
Vad tänker du på om Barry White kommer på?
Ja, alltså...
har du koll på vem det är?
Ja, sångare.
Ja.
Och klyschan med han är väl att det ska vara lite romantiskt på något så här klyschigt romcom-sätt.
Ja.
Och det är ditåt du vill alltså?
Ja, det är ditåt.
Ja, okej. Okay. Och en snabb bonde på det.
Ja, men jag tror inte du kan tänka på dem tillsammans.
Okej. Okej. Kan det ha med... Nej, fan. Om man tänker sig att det ska då vara en klyschig, romantisk grej. De vill ju inte kolla ifall så här grodor blir kära i rymden. Utan de kanske snarare har med så här, inte vet jag... reproduktion, någonting.
Ja, men det tycker jag är rätt.
Jaha.
Okay. Det har med fortplantning att göra.
Jaha, okej.
Okay. Fort plantning, snabbbonde.
Ja, det var snabba bonden. Jag är osäker på om du menade liksom en bonde i schackspel eller en riktig bonde.
I alla fall, vi kommer få lite mer info om det här. Och då är frågan, vem är då min flickväns pappa och varför har han gjort det här?
Ja, mystiskt.
Ja, jag ringde upp honom och frågade.
Jag heter Erik Tillberg och jag jobbade i rymdindustrin mellan slutet på 80-talet och ett antal år in på 90-talet då på svenska rymdbolaget och European Space Agency. Och på rymdbolaget så var jag chef för någonting som heter rymdtillämpningen.
Så Erik, han jobbade på rymdbolaget som idag väl är Swedish Space Corporation. Och han jobbade som chef för rymdtillämpningar.
Rymdtillämpningar var den del på rymdbolaget som hade hand om att ge forskare runt om i Europa möjlighet att göra experiment i tyngdlöst tillstånd. Och den möjligheten då som rymdbolaget kunde erbjuda, det var så kallade sondraketer eller sounding rockets. Och det är ju raketer då som kan bära en så kallad nyttolast, payload. Och i den payloaden så kan man bygga ett antal experimentutrustningar och i dem så kan forskarna få möjlighet att utföra olika typer av experiment, bland annat då life science-experiment i tyngdlöst tillstånd.
Så just de här sondraketsprogrammen finns ju fortfarande och det händer ju då och då att vi skriver om det här på Ny Teknik också. Och då testar man ju diverse, men det här är ju raketer som då åker upp och sen kommer ner igen. Det är ju inte raketer som hamnar i omlopp eller så det är inte jättelånga tester.
Nej.
Men ändå ganska ballt jobb. Jag har frågat, när jag har pratat med min sambo så har hon tänkt att Erik var någon sorts glorifierad praktikant eller liksom bara jobbade någonstans. Men det, så hon blev själv förvånad när jag var så här, men varför har du inte sagt det här? Och jag kanske borde ha frågat lite mer när man ses, vilket jag kommer göra framöver.
Ja. Synd för honom.
Ja. Så de här grodorna, de skickades då upp via ett av de här sondraketsprogrammen. Eller grodor och grodor, det var inte några levande grodor i det här fallet. Men det var via Texas som det hette.
Var det döda grodor?
Ja, så det här var mer fortplantningsgrejer. Så det är möjligt också att det var bara spermier och ägg.
Jaha.
Jag tror att vi kommer få ett bättre svar på den frågan.
Sondraketerna fanns ju då av och finns fortfarande då av olika storlek. Texas, som var det tyska programmet, var ett av de första då som sändes upp från Kiruna, S-Range i norra Sverige. Och S-Range är ju perfekt just tack vare var det ligger och att raketen och nyttolasten då kan landa tryggt och säkert i de allra flesta fall i de här stora områdena. Och Texas gav ungefär 8-10 minuters microgravity. Sen kom det större raketer, bland annat på Maxus, som gav dubbelt så lång tid, 15 minuter i microgravity. Då kunde man göra en ändå längre experiment.
Så för att till slut svara på frågan, varför skickade man upp grodor i rymden? Så får vi en liten historiegenomgång också. Det här är ju ett av många experiment. Och grodor är ett vanligt rymddjur, tydligen.
Grodor var någonting som man hade haft som ett experimentdjur ganska länge. Så vad jag vet så var det Sovjet då som drog upp den första grodan i rymden 1961. Och tillsammans med möss och marsvin och en kosmonaut. Sen så flög amerikanerna också grodor i början på 70-talet. Och vad man ville göra då, och anledningen till experimenten, det var ju att i Apollo-programmet så hade astronauterna upplevt sjösjuka. Balanssystemet påverkades. Så när man då gjorde experiment här med grodor i omloppsbanan 1970, då ville man titta på hur påverkas örats balanssystem av microgravity. Levande djur flyger man ju då inte i sondraketer, utan i sondraketer så får man då hålla sig till life science-experiment som är lite mer blygsamma. Och här handlar det då ofta om olika typer av organismer. Och det vi gjorde då i det här Texas-programmet från Kiruna i sondraket när det gäller grodor, det var att vi gjorde ett experiment som handlade om hur grodor förökar sig och hur grodägg paras i rymden och eller i microgravity, och hur så att säga själva parningsmekanismen påverkas av det faktum att gravitationen inte finns där som en styrande kraft.
Så ja, inga faktiska grodor i det experimentet.
Nej. Jag fastnade lite för den ryska kosmonauten som skickades upp med ett marsvin, groda och något mer.
Ja, det är kul att tänka sig att man ska till rymden, men man får samtidigt ta hand om ett gäng små djur.
Ja, det känns inte som att det är liksom stjärnkosmonauten som fick den resan. Det var så här, ja, jag vet inte. Det var inte Gagarin liksom.
Men om det här var 61...
Det kanske var Gagarin.
Så var det kanske Gagarin. Så det, okay. Ja. Man passade väl på liksom. Ja. Det första försöket. Att, okay. Amen. Ja, men. Då drar vi med en groda.
Ja, det lät som en low-level flygning.
Ja, nej, jag håller med. Vad tror du? Tror du att det här påverkade något då? När de gjorde testet? Att det inte, alltså, själva förökningen, befruktningen av grodäggen?
Ja, det tror jag.
Ja, vad jag minns så är det så att gravitationen är ju en omständighet som styr väldigt mycket av livet på jorden som vi inte tänker på. Och däribland då till exempel hur spermier och rör sig och hur en parning går till då på organismnivå. Men i det här experimentet så tror jag att forskarna var mest glada över att det överhuvudtaget gick att genomföra experimentet.
Fick jag poäng för den eller?
Ja, det kan du få. Bonuspoäng.
Ja.
Så ja, men det, vad blev det? 5 poäng och en bonusgroda.
Mm, precis. Av totalt då.
Ja, du hade kunnat få då 15 poäng.
Ja,
men då skulle du varit väldigt inläst på vilka fåglar... Alltså det är ju möjligt att det finns fler fågelägg som har kläckts i rymden också. Jag hittade bara här med vaktel och tänkte, vaktel är en kul fågel.
Ja.
Så...
Ja, men ändå. 5 av 15 är ju svagt.
Ja, men jag tycker att det med den här sortens frågor så är det är godkänt i alla fall.
Ja, men det finns säkert någon som har lyssnat som har fått mer.
Ja, ni får gärna skryta om det i sånt fall.
Visa att ni kan mer än vad jag kan.
Exakt. Men stort tack för den här gången. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.